ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Och idag ska vi prata om en otroligt viktig och spännande rapport som Skandia ger ut för 7:e året i rad. Sjuknotan, samhällsförlusten för längre sjukskrivningar. Och här för att berätta allt om den, allt är mest spännande. Och det här är riktigt spännande och viktigt. Så vässa öronen, alla ni där ute som lyssnar nu, är hälsoekonomen på Skandia, Jenny Wiener. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Jenny, hälsoekonom. Hur många sådana finns det?
Ja, den beräkningen har jag faktiskt aldrig gjort.
Varför blev du hälsoekonom?
Men jag tror att det föll sig ganska naturligt eftersom jag under många år har jobbat inom hälsoområdet i olika roller. Men samtidigt också inom affär, beräkningar, försäljning. Mm. Och de två delarna gifter sig ju väldigt, väldigt bra när man ska komma någonstans och börja räkna på just ohälsokostnader.
Mm. Ja, det ser vi verkligen fram emot att höra mer om. Och det är så bra tycker jag, eller vi båda, ja. att ni uttrycker just det här som samhällsförlust. Ja. Tidigare vet jag att det är ofta vanligt att man i såna här diskussioner pratar om en kostnad när folk är sjukskrivna. Varför använder ni ordet förlust?
Jag tycker att det speglar det som vi egentligen pratar om och vad det beskriver på ett mycket bättre sätt. För det handlar ju om att det är blir en förlust på flera olika delar när någon individ blir sjukskriven. Och det mänskliga lidandet kan vi inte sätta prislapp på. Men det handlar ju också om konsekvenser för arbetsgivaren i uteblivet värdeskapande. Och sen också givetvis för samhället som det blir en stor förlust för.
Mm. Ja, om vi tittar på siffrorna här nu då, Jenny. 75,4 miljarder. Det är alltså notan för sjukskrivningarna i Sverige, om jag förstår det hela rätt, 2023 efter att ha granskat den här rapporten.
Det är ju sjukt.
Ja, det låter ju väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det här, Jenny? Går det upp? Går det ner?
Men det är otroliga summor vi pratar om. Mm. Och jag tänker att det faktiskt är alldeles i onödan väldigt mycket av de här pengarna. Och det går upp. Från föregående år, dock inte nominellt jättemycket, men det är en uppgång som jag helst hade velat kunna säga nu, att det är en nedgång i år. Mm. Det är oroväckande tycker jag, och som sagt alldeles för mycket pengar i onödan.
Ni har ju tittat och delat upp också sjukskrivningarna på fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. Och hur ser det ut där, Jenny?
Ja, men absolut, det har vi gjort. Och det blir ju väldigt, väldigt intressant eftersom vi ser stora skillnader när det gäller psykisk och fysisk ohälsa. Men först och främst kanske jag ska förtydliga också att det vi faktiskt tittar på det är just sjukskrivningar som sträcker sig längre än 15 dagar, alltså det man brukar kalla för lite längre sjukskrivningar. Och tittar vi på andelen psykiskt och fysiskt så är det ju just att den psykiska ohälsan är ju uppåtgående i trend och utgör ju en stor andel av den totala ohälsan. Och det är ju främst de som är i åldersgruppen 30-44 år som ligger risigast till i psykisk ohälsa. En ålder där man också ska hantera familjeliv och karriär många gånger.
Och om vi tittar på förhållandet mellan psykiska sjukskrivningar så att säga då, eller och fysiska sjukskrivningar, var ligger vi då?
47% ligger vi på 2023.
Precis, och det är en liten ökning mot förra året. Och tittar man över lite längre tid så var ju siffran år 2010 30% av sjukskrivningar i Sverige handlade då om psykisk ohälsa. Och nu är den alltså uppe i hela 47%. Om man ser över lite längre tid så är ju det här en gigantisk ökning, måste man säga. Vad tror du det beror på?
Ja, man är ju väldigt nära toppnotering här nu på 47% och jag tror att det beror på många olika faktorer. Det är ju så när vi pratar om psykisk ohälsa att man måste ha ett holistiskt perspektiv. Och jag tycker många gånger att man pratar för mycket bara psykisk ohälsa eller bara fysisk ohälsa, för att vi är ju en kropp och en knopp, men vi hänger ju ihop. Mår man inte väl psykiskt så är det klart att det spiller över ofta på symptom i kroppen. Mm. Och tvärtom, har du en ond rygg eller ständig värk så är det klart att då kanske man varken sover gott eller är sådär jättepeppig i humöret. Mm. Så det är ju någonting som jag skulle vilja se mer av i dialoger och diskussioner, att man har just det holistiska perspektivet.
Mm. Ja, det är jätteintressant. Ja, faktiskt, jag menar vad det var där. Det finns otroliga nära samband såklart som du säger mellan psykisk och fysisk ohälsa. Jag vet, jag var ibland i en annan rapport som heter Magrapporten för något halvår sedan som Valio ger ut varje år. De ser just samband mellan psykisk ohälsa och magens hälsa. Otroligt starka samband. Så det är intressant det du pekar på. Innan vi tränger in ännu mer det här, för jag vet att du har så många spännande siffror, inte minst hur det ser ut på skillnaden kvinnor och män. Men det måste vi höra mer om alldeles strax. Men jag vill höra om någonting annat också. Som, det här är ju sjukskrivningar, men sen vet jag, Jenny, att du har ett annat begrepp som jag tycker är så intressant, som heter sjuknärvaro.
Vad betyder det?
Jo, men jag tycker det är väldigt spännande att prata om, för att det är så lätt att prata om sjukfrånvaro, den är synlig, man behöver ha koll på sina siffror på företagen och så vidare, man är de facto sjukskriven. Men man pratar för lite om steget innan. Mm. Det är ju ofta så att det har varit någonting som skaver eller något problem man upplever en längre tid innan man hamnar i en långtidssjukskrivning. Och då ställer jag mig ofta frågan, vad skulle man kunna göra innan? Mm. Och det är ju någonting som man också benämner ibland som den dolda sjukfrånvaron. För den är ju lite dold, men man kan säga man är påverkad negativt på något sätt, beroende på antingen psykisk eller fysisk ohälsa. Men det påverkar prestationen och det påverkar hur jag mår, vilken energi jag har, inte bara på jobbet utan också hemma. Så det skulle jag gärna vilja se att man pratar lite mer om. Och jag tänkte, Frida, det du frågade tidigare, vad beror det på att psykisk ohälsan är så hög? Så jag träffar ju också många arbetsgivare och framförallt kanske HR-direktörer och chefer och så beslutsfattare. Och det man upplever nu under föregående år då, det är ju att omvärldsfaktorerna, eller rätt sagt i flera år har det varit så, det är stökigt där ute. Så det är en del, vi har krig, vi har haft en pandemi, vi har haft hög inflation och så vidare, många är pressade ekonomiskt inte minst. Det är ju någonting som såklart påverkar oss som människor. Många kan känna stress, oro, svårt att sova och så vidare. Men sen har du också det dagliga livet som ska hanteras också. Mm. Och här har vi både ett privatliv och ett arbetsliv.
En sak som jag tänker på utifrån det du säger, Jenny, är det här med det pressade ekonomiska läget på påverkar väl en hel del, kan jag tänka. Både förutsättningarna för våra företag, men inte minst också alla oss individer. Vilka beslut man fattar, inte minst grundat på hur ser det ut med en allt mer pressad hushållskassa. Mm. Har man ens råd att sjukskriva sig? Ändå ser vi ju nu att talen ökar, men hur blir det då med sjuknärvaron? Jag tänker att man kanske har det helt enkelt tajtare. Det visar ju faktiskt ekonomiska rapporter hela tiden. Så då borde det kanske vara logiskt att tänka att fler går till jobbet fastän man kanske egentligen inte borde. Vad tror du, Jenny?
Men jag tror det faktiskt. Mm. För att vi vet ju sedan tidigare att just anställningstryggheten spelar roll när vi tittar på sjuktal och sjukskrivningar. Och det är ju klart att om man har knapert i ekonomin och sitter på stora lån som ska betalas och kanske inte tycker att man har råd att sjukskriva sig eller också är rädd för att förlora jobbet, så är det ju såklart så att jag tror att det finns en risk för en ökad sjuknärvaro. Mm. Det är många som är på jobbet men kanske inte mår så väldigt bra.
Och det här kan man ju gissa också krånglar till det på ett sätt. För jag tänker inte minst på psykisk ohälsa. Det vet ju när jag har tittat på era tidigare rapporter också från Skandia. Ni har ju verkligen följt här under lång tid att just stressdiagnoser och just utmattning, vilket ju är en väldigt allvarlig sjukdom som tar lång, lång tid ofta att komma tillbaka från. Där hade det väl kanske varit en bra idé om man, när man märker varningssignalerna, snabbt tar tag i det så att säga, för att slippa hamna i det här absolut värsta. Lätt att säga, kanske svårare att göra när man har ett tajt läge så att säga. Vi kanske också ska introducera vår nästa gäst och välkomna
det
dig
in
i samtalet. Kajsa Karme, varmt välkommen. Du är hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmets rehabcenter. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, jag såg att du satt här och ivrigt nickade med huvudet när vi frågade om sjuknärvaron hade ökat i Sverige. Vad tror du?
Jag skulle absolut säga att det finns en sjuknärvaro på företagen. Och det jag tänkte när jag nickade också är att i mitt jobb med nära arbete med klienterna så hamnar jag ibland i dialoger där det är att de faktiskt uttrycker att jag vet inte om jag klarar av att vara sjukskriven för det första. Eller att då är de sjukskrivna, att de snabbare vill komma tillbaka. De har inte råd att vara i sjukskrivningsprocessen.
Intressant. Mm. Vi kommer att återkomma till det. Men om vi nu också vänder tillbaka till rapporten, Jenny. En utav de mest intressanta siffrorna är väl också skillnaden mellan kvinnor och män.
Mm, jag håller med.
Eller hur, Tilla? Det här är man nyfiken på. Man har ju sina gissningar. Men Jenny, kan inte du berätta för oss och lyssnarna, när ni har granskat hur sjukskrivningarna ser ut, de långa då, alltså 15 dagar eller över, kvinnor och män, hur ser det ut?
Ja, men det är viktigt att belysa, för att jag tycker att skillnaderna är fortfarande väldigt stora och det går också åt fel håll. Och idag har vi ju 2/3 av den psykiska ohälsan som just kvinnorna står för. Och om man tittar lite djupare på det så brukar man säga att ungefär 50% av den psykiska ohälsan handlar just om stressrelaterad ohälsa. Och där står ungefär drygt 75% av de här stressrelaterade diagnoserna kvinnor står för dem. Så återigen,
alltså det är ju det här är bara helt otroligt. Jag menar, om man hör vad du säger, det är ju sådana skillnader. Ja. Är det här beviset på en ojämställd värld någonstans?
Ja, men precis. Utifrån att stressrelaterade ohälsan är stor och utbredd och kvinnor leder den ligan, så tänker man ju också återigen på hela livspusslet. Mm. Och det tror jag Kajsa kommer in lite granna på senare också, men just det att vi har ett privatliv att hantera och vi har ett arbetsliv att hantera. Och det vet vi att kvinnor står för betydligt större del av det obetalda arbetet för hem, hus, familj. Och det är klart att det är ett dubbelarbete. Börjar man titta på tiden så brukar jag tänka, vad tar det tid ifrån? Återhämtning kanske. Kvinnans möjlighet till återhämtning. Och vi vet att vi klarar mycket belastning om man får återhämtning som man behöver. Och det är ju universalt. Det behöver ju alla människor.
Mm. Även kvinnor. Usch, det är hemskt. Jag skrattar åt det, men det är ju hemskt. Hur stora är de här skillnaderna på det här obetalda arbetet i hemmet? Har du någon ny fingervisning där, eller vill du påminna oss?
Ja, men vi pratar om timmar. På ett år pratar vi om ganska många veckor, så mycket kan jag säga. Men inte nog med det obetalda arbetet i hemmet, att det är kvinnor som står för det i högre utsträckning, utan det handlar ju också om att man tar hand om sina nära och kära, det vill säga kanske äldre föräldrar eller barn som inte mår väl. Och här är det väldigt stora skillnader där kvinnor lägger betydligt mycket mer tid, ofta över flera år. Och när man börjar liksom lägga det här pusslet och se helhetsbilden, då tycker inte jag att det är så konstigt att det ser ut som det gör heller.
Nej, men alarmera. Vad tänker du, Tilda, när du hör de här skillnaderna?
Jag tycker det är sjukt. Jag tycker också det är sjukt att det fortfarande är så, alltså man kollar rent i hemmet, att kvinnor fortfarande gör så mycket mer än män, ofta. Jag bara tycker att det är så här, inte 60-tal. Jag fattar inte varför man inte har ett mer jämställt hushåll överlag, att man hjälper varandra. Jag tycker det är så sjukt att man fortfarande är fast i att kvinnor gör mer. För det är ju precis som du säger, man klarar ju mycket, mycket stress om man väl får återhämtning. Men har man inte möjlighet till det, man måste göra 70 andra saker, ta barnen till skola och laga frukost, vad det nu än är. Det är klart att det slutar med att man inte mår bra. Men jag tycker det är konstigt att man inte ser det och delar upp ansvaret mer jämlikt.
Det är märkligt, inte minst med vad det kostar. Om man tänker, det här är ju någonting, apropå förluster då kanske vi ska säga snarare, men det här är ju en, alltså de här sjukskrivningarna som det här leder till kostar ju enormt mycket lidande, men också förstås blir det ju en ren ekonomisk kostnad också för, eller förlust för företag och även det offentliga förstås. Är det några regioner i Sverige? Ni har ju tittat också rent geografiskt på hur ser det ut över Sverige, om vi bara liksom får alla fakta på bordet först. Är det några värstingar eller bästingar som du ser?
Vilka ska jag börja med?
Ja, men vi börjar med de som ligger risigast till. Ja.
Okej, okay. De regioner som ligger risigast till. Det är Värmland, det är Dalarna och det är Västra Götaland som ligger runt 50%, 51% till och med faktiskt för Värmland. Och sen finns det de som är bäst i klassen. Där hittar vi Skåne län och vi hittar Gotland till exempel. Och jag tänker att det är ganska stora procentuella skillnader, och man skulle kunna göra lite undersökningar och se vad gör den regionen som är bäst i klassen. Och så skulle de som är lite sämre i klassen kanske kunna titta och få lite inspiration. För jag tror säkert att det finns skillnader som man kan kopiera i form av att man gör någonting bra.
Har du sett några, du som har ändå är hälsoekonom och tittar på de här siffrorna dagarna ända? Är det någonting du ser som skåningarna och gotlänningarna gör som är extra fint eller klokt?
Nej, alltså jag ska inte säga att jag har djupdykt i det här, men om jag bara rent personligt får tänka högt, så vet vi att vi mår ju bra av naturen till exempel. Närhet till naturen och mindre stress. Och då tänker jag Gotland, vatten, natur,
herregud,
lite lugnare.
Men herregud, Värmland då? Ja. Din pappa är ju värmlänning. Jag tror det är ju så Värmland. Vackert. Stora, fina skogar.
Och kossor.
Ja, det finns allt där. Naturen är ju fantastisk.
Ja, men det här måste vi ju undersöka
vi lite mer. Vi måste undersöka det här mer.
Ja, men vi vet ju också att i storstadsregionerna så brukar man ju prata om att det är mer stressfyllt också. Man kanske springer efter att ta nästa tunnelbana fastän det går om 2 minuter. Så vi är ju ganska bortskämda så. Men det är ju något som man ofta talar om, att man dras in i den här stressen.
Men är det så enkelt som att se storstad versus landsbygd då? Jag tänker Värmland, där är ju mycket alltså jag menar, det är stora vidder. Nej, jag menar, det är ju, där är det ju verkligen mycket av det du säger, natur, liksom närhet till återhämtning, kan man tänka sig, frisk luft och allt det där, medan långt ifrån storstadshetsen i Stockholm. Men det verkar ju inte vara någon garant för hälsa, så att säga.
Nej, men jag skulle gärna vilja titta lite mer på vad är det för diagnosutfall i de olika regionerna, för att titta på psykisk ohälsa. Det finns ju också, jag menar, depressioner inom det. Vi vet ju att ensamhet är ju också predisponerande just för kanske att man känner sig ensam och blir deprimerad och sådär. Och det kanske man inte känner sig så mycket om man bor mitt i city i en storstad. Men däremot så kanske du är mer stressad i en storstad. Men du kanske känner dig mer ensam om du inte ser någon annan människa på nära håll. Och så jag vet inte. Nej.
En sak vi ju kan inflika, det är ju att jag vet att suicidtalen just i Värmland exempelvis är och sticker också ut som extra höga. Så att, ja, vi skickar lite extra värme och kärlek till bland annat Värmland då, som kämpar med tuffa siffror även i den här rapporten.
Ja, och jag tänker där är det ju faktiskt så att männen har högre grad av suicid än kvinnor. Mm. Och tittar vi på siffror för depression så är det ju också så att männen har en uppåtgående trend högre än kvinnor.
Mm. Ja, det behöver vi ta krafttag kring. Om vi lyfter blicken lite och blickar ut över Norden så vet jag att ni också har gjort en jämförelse mellan de nordiska länderna.
Ja, det är jätteintressant.
Det är intressant.
Våra fina grannar.
Verkligen. Och ja, du som lyssnar kan ju gissa då vilket land som du tror har det lite bättre. För det är ett land som verkligen sticker ut när man tjuvkikar i rapporten.
Är det
är det Danmark, är det Norge, är det Sverige, är det Finland? Ja, du sitter ju på svaret, Jenny.
Ja. Men det finns ju ett land som man brukar säga att man är väldigt lycklig när man bor där. Det sticker ut. Och det är ju såklart Danmark då. Mm. Danmark har ju ganska låga, stabila sjuktal över flera år om man tittar jämfört med både Sverige, Finland och Norge. Mm. Och då kan man ju fundera lite på, nu pratar jag sjukfrånvaro totalt sett, och vad beror det här på? Mm. Och vi pratade tidigare om oro och just att man med anställningstrygghet och sådär, och jag tänker att det är ju en sak givetvis att hur ser det ut i Danmark med de förhållandena, men sen är det ju också så att jag tycker det är intressant att prata pengar, arbetsgivarens pengar inte minst, både vad det gäller hur mycket sjukskrivningar kostar för en arbetsgivare, men också vad har man för incitament som arbetsgivare att faktiskt investera i de här frågorna för social hållbarhet. Mm. Och här finns det skillnader mellan Sverige och Danmark, och det är någonting som jag tänker att alla delar av det här behöver man titta på och också tror jag göra konkreta initiativ inom.
För men att, om vi klargör det här klart och tydligt för folk som inte har lika gedigen insikt som du. Vad är det som skiljer sig mest mellan Danmark och Sverige? Är det inte det här att i Sverige så har ju arbetsgivaren då 2 veckors fullt betalningsansvar när man är sjukskriven. Och i Danmark, hur ser det ut där?
Ja, men där har man betydligt längre, 30 dagar. Och det är ju klart att om kostnaden för ohälsa och sjukskrivningar träffar arbetsgivaren i högre grad, då blir det ju större ekonomiska incitament för att faktiskt göra någonting åt det för att det inte ska se ut så. Mm. Så det är ju en del, men sen är det ju också så att längre sjukskrivningar är en, om man säger okej, grund för att faktiskt avsluta en anställning i Danmark. Mm. Så har vi det ju inte riktigt i Sverige.
Så det är liksom både lite plus och minus kan man säga. Det är ju otäckt förstås att om man då är långvarigt sjukskriven i Danmark kan man alltså rent av förlora jobbet. Ja. Och så har vi det inte i Sverige.
Då måste ju sjuknärvaron öka ännu mer.
Ja, förmodligen, men då sjukskrivningarna kanske minskar, så det syns inte lika tydligt i statistiken. Mm. Samtidigt kan det ju då vara, som du säger, att incitamentet för att faktiskt engagera sig lite mer i de här allvarliga frågorna är mycket högre. Mer intressant för arbetsgivarna i Danmark för att det drabbar då hårdare om man är slarvar med detta. Så man kanske gör i Sverige. Gör vi det? Mm. Tycker du, Jenny, att arbetsgivare i Sverige gör tillräckligt för att motverka sjukskrivningar?
Nej, jag tycker inte att man gör tillräckligt. Fler behöver göra betydligt mer. Många jobbar på ett föredömligt sätt, men alldeles för få jobbar på en bra nivå skulle jag säga. Och tittar man lite på olika undersökningar så ser vi också att det verkar vara så att de företagen som är lite större har mer fokus på just hälsa och ohälsofrågor och sina medarbetare. Det handlar ju inte minst om att företaget har chefer och vem som har arbetsmiljöansvar och ansvar för när någon blir sjukskriven och så vidare. Men det handlar också om så här, vad har man för initiativ på företaget? Och där är det väl lite, upplever jag när jag pratar med företag, att många bara checkar av ett protokoll. Men vi har fruktkorg, vi har friskvårdsbidrag och vi har annat. Men vi ser att det är alldeles för få som faktiskt har insatser just när det gäller sömnproblem och stressproblem. Och där vet vi att det här är vanligt förekommande bekymmer hos många anställda. Och där är ju företagen en spegling över hur det ser ut på samhällsnivå. Så där skulle jag vilja se krafttag, jag skulle vilja se utbildning, kunskap, så att man också kan fånga upp tidiga signaler på ohälsa.
Spännande. De långa sjukskrivningarna i Sverige tycker du alltså är ett misslyckande, kan man säga då, Jenny?
Det tycker jag definitivt.
Det tycker du, ja. Det tycker vi också. Ja. Jättehemskt att se den här utvecklingen. Kajsa, om vi släpper in dig lite grann i det här då. Vad ser du för åtgärder som vi skulle kunna göra allihop, såväl arbetsgivare som individer? Vad tror du är den stora game changen för att vi skulle få ner sjukhälsotalen?
Ja, jag tänker lite grann på det Jenny är inne här på slutet vad det gäller arbetsgivarens ansvar. Att det mycket handlar om ekonomi och förutsättningar för ledarna att göra ett bra jobb för sina medarbetare. Att skapa bra förutsättningar i arbetet. Och då landar vi i att det är ledningsgrupperna som måste ge tid och utrymme för cheferna att faktiskt vara ledare. Och lyssna in, ta avstämningar kontinuerligt. Har jag rätt belastning? Har jag rätt förutsättningar för det arbete jag utför? Så där har vi en grund hos arbetsgivarna som vi verkligen kan skapa bra förutsättningar. Och då har vi det här med OSA, organisatorisk social arbetsmiljö, som vi verkligen ska ta fasta på. För den är viktig just ur den här aspekten. Och det är ju inte bara att vi får friskare medarbetare med lägre sjuknärvaro, vi får ju också en effektivitet i företaget som skapar lönsamhet. Så det är win-win för alla.
Och om man tittar just på det här OSA som du var inne på, OSA, det är så här organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Precis. Då är det väl bland annat otydlighet som är en sån där tydlig rackare som sticker ut i varför man inte mår bra.
Nej, ja men precis. Man måste ju veta, vad har jag för förväntningar på mig? Vad innebär min arbetsroll för att jag ska veta att jag presterar på rätt nivå? Och här har vi också en del av företagen som kanske jobbar med lite gränslösa tider. Att man inte, det är inte tydligt när dagen verkligen tar slut eller börjar och när den tar slut. Och att man kanske förväntas vara tillgänglig även utanför arbetstiden. Eller det är kanske till och med väldigt otydligt när jag ska vara tillgänglig. Och det här är ju också något som skapar en stress hos medarbetaren. Och där man inte då kanske får det här utrymmet för återhämtning som man verkligen skulle behöva. För att inte då bli utmattad långsiktigt.
När du säger det där så tänker jag tillbaka på vad du sa, Janne, det här med stora företag och mindre företag. Jag tänker också på egenföretagare. Jag själv driver ett litet bolag. Jag har också jobbat som högt uppsatt chef i väldigt, väldigt stora bolag. Och en spaning jag har kring små bolag och egenföretagare, jag tänker också på alltså människor man känner som man träffar ofta, alltid från vår lokala blomsterhandlare han jobbar liksom alla dagar i veckan. Och jag kommer in ofta på lördag, söndag, och då står han där ändå. Jag bara, men du, hur går det? Är du ledig någon gång? Eller han bara, jo, till jul typ. Liksom. Inte julen, för då är det också så mycket blommor att sälja. Och då tänker jag, men herregud, hur går det för alla egenföretagare då? Finns det några sådana mätningar? Hur gör de för att liksom inte gå i väggen? Där flyter det väl ofta verkligen ihop, menar jag. Liksom mellan,
Ja, men det gör det ju. Jag tänker att det finns två aspekter utav det här. Att han blomsterhandlaren, han kanske älskar sitt jobb också. Och att det i sig ger energi och någonstans återhämtning. Men det är ju när de här kraven blir för höga på som vi börjar brytas ner. Så att man ska, det är en svår just egenföretagarna kan vara svåra på det sättet.
Ja, de är luriga.
Oftast jobbar man med sin egen hobby, om man uttrycker sig så.
Men det är många.
Och då kan man gå över gränsen också.
Just det, men det är väldigt, väldigt många i Sverige som jobbar som egenföretagare. Ofta fastnar vi det här och pratar med just hur det ser ut på stora företag. Men när man ser hur arbetsmarknaden ser ut så är det extremt många som jobbar som just egenföretagare och småföretagare. Konstigt nog pratar vi ganska lite om det.
Jag tycker också det är lite märkligt. Alltså speciellt eftersom att ekonomin idag är så osäker. Att som egenföretagare måste det ju påverka jättemycket också. För där har man ju bara sig själv och sin egen organisation. Som
ja, precis. Mm. Ja.
Men det är intressant för att det finns absolut risker. Dels att om man är egenföretagare men också om man är ett väldigt litet bolag. För att alla är nyckelpersoner.
Mm.
Väldigt sårbart. Och det finns heller inte kanske den ekonomin att även om det skulle behövas anställas en ytterligare person så måste man vänta lite till. Och det här kostar, tänker jag. Och vi har ju också släppt andra rapporter tidigare som just tittar på olika yrkesgrupper och hur ohälsan ser ut vad det gäller det. Och där finns det ju ganska intressanta spaningar just utifrån det vi är inne på nu. Men jag tror att man älskar sitt jobb många gånger. Man brinner för det man gör. Även om du är på ett litet företag så kan du också vara på ett stort företag. Och här har man ju också tittat på just vilka blir utmattade.
Mm.
Och det är högpresterande människor många gånger som driver sig själv hårt, inte bara på jobbet, men också hemma.
Mm.
Man fixar och donar och det ska vara fint i hemmet och man fixar barnkalas eller vad det nu kan vara eller så.
Mm.
Klassförälder.
Mm. En liten fråga är, det kanske ni inte vet, men alltså just åldersspannet, om man kollar på de här sjukskrivningarna. Mm. Var är det mest populärt, till att säga, men vart är det vanligast att man blir sjukskriven i livet? Vilken ålder är mest sårbar?
Ja, men tittar vi på mellan tjejer och killar så kan man säga att man ser ju ett hack i kurvan kan man väl säga när efter första barnet är fött.
Mm.
När sjukskrivningarna går upp och där är det ju så att tjejer, alltså det börjar mellan tjejer och killar, det börjar liksom bli en större skillnad där.
Mm.
Och lite utifrån vad vi pratade om innan med livspussel, mellan 30 och 44 år, flest sjukskrivningar då och så vidare, så tror jag att vi är något på spåret här, att det handlar om så många olika saker. Sen vet vi ju att till exempel belastningsrelaterade skador, fysiska skador kan ju öka med åldern självklart av naturliga skäl. Så, men jag tror att det är just i under många år när man ska göra väldigt mycket. Man ska gifta sig, skaffa barn och karriär och renovera hus och allt det här.
Vad är det man ska göra då som chef eller ledare på en arbetsplats? Vad är det man ska vara observant på? Vad är det för varningssignaler man ska se? Eller om man kanske ska börja ännu tidigare?
Mm.
Vad ser ni?
Mm. Jag skulle vilja slå ett litet slag för att chefer som har ansvar, arbetsmiljöansvar, ska utbildas.
Mm.
Det finns många som faktiskt inte har koll på sitt arbetsmiljöansvar. Så att det börjar med utbildning. Sen kan man också fånga upp tidiga signaler eller tecken på ohälsa. Och där tänker jag, många har säkert hört om det här att någon grinhåller på jobbet, någon får ett utbrott, kanske blir arg eller inte liksom sköter sitt jobb. Så här synliga tecken. Mm. Men jag skulle vilja att man också fundera lite kring de tecknerna som inte syns. De här medarbetarna som blir, ändrar beteende, blir tysta, vill inte prata, vill inte ta en fika, orkar inte umgås och så vidare. Och jag tänker Kajsa, du får gärna fylla på här också. För du sitter ju väldigt mycket med klienter utifrån det.
Ja, men jag tänker just så här, när du ser ändrade beteenden på något sätt som inte stämmer. Och det är där jag tänker också i det här ledarskapet, att ha ett nära ledarskap, att ha en dialog med sin medarbetare så att du lätt kan fånga upp och faktiskt lyssna på det medarbetaren tar upp. Och att man inte bara ser det som ett klagomål, utan vad är det som ligger bakom här? Det kanske är så att förutsättningarna för att utföra arbetet inte är tillräckligt bra. Jag som chef kanske kan stötta här så att det faktiskt inte blir en sjukskrivning eller för mycket stress eller sjuknärvaro. Det är inte säkert att man behöver bli sjukskriven, men att man presterar sämre.
Ja, men säg då att man är en chef här nu då, och så ser jag att Kajsa, det är inte riktigt samma glöd i blicken. Hon ser lite hängig ut. Säg att jag är jäkligt osäker på hur jag ska göra här nu. Vad vill du ge mig för tips? Hur ska jag agera för att inte bara stanna vid en observation?
Ja.
Våga fråga.
Mm.
Våga ta dialogen. Och jag tror att det gäller allt som har med psykisk ohälsa. Att våga lyfta. Att jag ser, är det någonting? Jag har sett att du kanske drar dig undan. Jag ser att det kanske går lite du har svårare att koncentrera dig. Att inte riktigt prestera på samma toppnivå som du har gjort tidigare. Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa och stötta? Så. Men jag våga lyfta bladet från munnen, höll jag på att säga. Men lyfta problematiken, det man ser.
Ja. Det är ju lurigt också när man jobbar med, precis som ni säger här, högpresterande människor. Mm. Det är inte alltid så lätt. Jag har själv jobbat som arbetsledare ibland på stora organisationer där man jobbat just med jag är själv högpresterad, ska jag säga. Så jag har full förståelse för de här människorna. Men det är inte så lätt. Alltså, jag har verkligen försökt, men nu måste du, Jenny, nu är det, alltså, nu, du måste ta hand med dig. Gå hem nu, snälla. Nu måste vi komma överens om det. Och liksom, om du inte själv sätter ner foten, måste jag sätta ner foten. Mm. Gå hem nu, liksom. Men hopplöst ibland.
Mm. Alltså, ja, gör inte så mycket
hur
själv.
Gör man? Hur gör man när man ska säga till en högpresterare, liksom, att nu måste du backa. Mm. Du får inte hålla på att svara på mejl på kvällar och nätter. Mm. Och jag ser ju, och du märker ju själv att det kommer varningssignaler här. Har du något tips just när man kommer i såna där situationer, Kajsa? Att
de är ju svåra.
Ja, faktiskt. Jag tycker vi ska prata om det. För jag tror många sådär, jo visst, vi kan prata om det och sådär. Och sen är det lätt hänt att högbrusterande som är så passionerad för sitt jobb inte kan hålla sig utan vill så gärna.
Men jag tycker också vi behöver att chefen bör ju föregå med gott exempel.
Exakt.
Om chefen skickar mejl på helger eller sena kvällar och så vidare, då blir det ju någon slags norm att man ska svara eller så här gör man. Så att det handlar ju också om att vara en chef som har en extremt hög prestationsnivå. Det sätter ju också lite ramar. Och det är klart att om chefen vågar blotta sig både när det gäller att men idag har inte jag en så bra dag. Jag känner mig trött eller sliten eller stressad. Då öppnar man ju också upp för en naturlig dialog att det är okej att prata om de här sakerna. Det vet vi ju sedan innan att många tycker det är svårt. Och det är ännu svårare om det kanske inte är arbetsrelaterade problem utan det är hemma. Och där kommer vi ju in på det här som är så otroligt viktigt, de här friskfaktorerna vi brukar prata om, där Kajsa, vi många gånger faktiskt får höra att det råkar vara chefen som är det största problemet. Mm. Det är inte ovanligt och där behöver vi också då se till att medarbetaren har möjligheter att ta hand om sin hälsa när inte det förtroendet mellan chef och medarbetare finns, som man såklart önskar hade funnits.
Spännande. Mm. Vad gör man då? Vilket är viktigt ämne. Om man nu känner jag mår inte bra, kan vara psykiskt. Det är jäkligt otydligt här och jag har frågat väldigt många gånger. Jag har varit tydlig och sagt till min arbetsledare snälla Jenny, jag förstår inte vad det är du vill att jag ska prioritera det här. Ena dagen säger du det här och nästa dag är det här och jag känner själv att för mig blir det väldigt otydligt. Mm. Jag blir nervös, stressad. Jag fattar inte vad jag ska göra för att du ska bli nöjd med min prestation. Och jag har flaggat det här många gånger och du säger bara, ja men det fattar du själv, ta ut och kör bara liksom. Och jag bara, fattar ingenting och mår bara skit. Vad ska jag göra?
Nej, men jag tänker alltså, både chefen har ju ett ansvar men medarbetarna har ju också ett ansvar, ett självledarskap, att man måste ju hjälpas åt i det här. Och då tänker jag det chefen kan göra, det är ju att öppna upp för möjligheter för medarbetaren, för jag vet chefer tycker många gånger att men jag sitter ju här som någon hobbypsykolog, jag har inte den här utbildningen och ska jag vara inne i de här frågorna och medarbetaren kanske tycker att du har inte med det här att göra, det här är personligt för mig, men det finns lösningar då där medarbetaren kan få stöd med sekretess och prata med professionella. Och det är ju så vi har jobbat på Skandia med erbjudande till våra kunder i många, många, många år med väldigt fina resultat. Där chefen kan sätta sig då lite i baksätet och vet att min medarbetare får professionellt stöd innan sjukskrivning.
Just det. För ni erbjuder alltså psykologhjälp i förebyggande syfte när man känner att det börjar liksom finnas ett behov.
Vi erbjuder ju genom vår förebyggande hälsoförsäkring ett omfattande stöd med samordning med flera olika insatser där psykologstödet är en del av det. Och det är en framgång för återigen det här holistiska perspektivet som tar hänsyn både till det privata, arbetsrelaterade, det fysiska och psykiska, men också en sekretess för individen så att man vågar ta stöd i tid och inte minst att den är förfinansierad.
Det här med förebyggande, det är ju, känns ju hur viktigt som helst. Speciellt i de här stressrelaterade sjukskrivningarna. För det kan ju ta väldigt, väldigt, väldigt många år att återhämta sig och komma tillbaka. Att man faktiskt gör det här innan det har gått för långt egentligen.
Och klokt får jag också säga. Jag tror precis som du säger Jenny att det underlättar ju. Att, jag menar, det kan ju vara en fantastisk arbetsledare som har råkoll på vad det nu är man gör på den här verksamheten. Säg att man ska leda ett kärnkraftverk eller någonting. Men är verkligen den här människan som har råkoll på viktig säkerhet och allt vad det nu är den, måste man verkligen vara liksom psykolog för att kunna vara en bra arbetsledare idag? Superskönt att då kunna känna att vi har det här supporten, proffsstödet till såväl mig kanske som arbetsledare, om jag inte räcker till, någon som kan coacha mig lite grann här också, men också individen som känner att nej, men nu är jag ute på, det är för mycket nu. Och jag, hur ofta, du som sitter mitt i det här Kajsa, hjälper folk, hur ofta är det, precis som Jenny är inne på, det här att vi är ju en människa. Alltså det är väl, är det merparten av gångerna som det kanske är utanför jobbet egentligen som den stora problemet är?
Ja, eller? Ja, just nu ligger siffrorna faktiskt lite högre på det privatrelaterade. Vi har ju många som söker för att det är privatrelaterat och arbetsrelaterat. Men det har varit lite fler som är privatrelaterat, och då kan det ju vara extra svårt att lyfta det i dialogen med arbetsgivaren. Min roll i hälsoförsäkringen är ju att vara hälso- och rehabvägledare, och vi har ett första inledande och kartläggande samtal där vi pratar med medarbetare som startar försäkringen. Hur går det på arbetet? Hur mår du där? Hur funkar det med kollegorna, hur trivs du, hur funkar det med chefen? Så vi går igenom arbetssituation och sen går vi igenom den privata med
relationen. Och det här får liksom alla när man bara startar upp?
Alla.
Vad bra, så, som en liten inventering.
Ja, och då har vi möjlighet att fånga alla de här svaga punkterna och var det finns resurser också som man kan bygga vidare på. Och vårat syfte är ju, så fort vi ser att det finns en anledning till att det kan påverka arbetsförmågan, så försöker vi få tag i arbetsgivaren för att vi också ska kunna stötta dels medarbetaren i dialog med arbetsgivaren, men faktiskt också tvärtom, att kunna stötta arbetsgivaren att förstå, okej, den här personen har en stressrelaterad problematik eller ångest, det är därför den inte klarar av att prestera. Det handlar inte om dens funktion eller förmåga, utan den mår bara inte riktigt bra nu. Så kan vi skapa lite lugn runt omkring den, så den har möjlighet att återhämta sig, så kommer du ha en ypperlig medarbetare som kan prestera på topp snart.
Är det någon generell, om man pratar så här, trend man kan se, alltså på nu senast, om det är något som har ökat, något problematiskt som blir allt vanligare att folk faktiskt mår dåligt över och behöver sjukskrivas för?
Jag tänker att det har gått, ja, trender finns. Under pandemin så var det lite sådär att småbarnsföräldrarna faktiskt fick lite mer luft under vingarna när de inte behövde pendla fram och tillbaka. Då var det snarare de yngre som satt hemma själv som stack iväg lite grann och sökte hjälp i försäkringen. Jag kan ändå säga att det här med ekonomisk problematik dyker upp lite oftare i våra kartläggande samtal, det ni pratade om tidigare. Jenny, hjälp mig, är det något annat som vi...
Som sticker ut nu?
Ja. Jo, men det som vi ser är ju att privatrelaterade besvär verkar öka i förhållande till de rent arbetsrelaterade. Sen finns det ju de som har givetvis jobbigt på båda ställen, så att säga.
Förlåt, nu direkt väcks följdfrågan i mig här. Vad? För jag menar, privatrelaterat är ju en väldigt stor värld där ute. Handlar det, det kanske ni inte vet eller kan säga så generellt, men handlar det om depressionsproblematik? Är det liksom familjepusslet som inte går ihop? Är det missbruk som ökar? Medberoende? Sådana saker? Vad kan det vara för någonting som ökar? Vad är utmaningen i det privata livet som gör att man inte mår bra?
Nej, men livspusselfrågan är superviktig. Vi har ju anpassat stöd just där vi har någonting som heter vardagsprioriteringar. För att vi ser att när man kommer in, man är stressad, det är för mycket. Ljuset brinner i båda ändar, så att säga. Men jag trivs ganska bra på mitt jobb, jag har det ganska bra hemma. Men allt sammantaget är det för mycket, jag får inte till min återhämtning. Den är vanligt förekommande. Och sen så ska vi också säga det här att vi vet ju också att funktionsdiagnoser har ökat i samhället. Det är barn sliter med skolstress. Vi har ett skolsystem som driver psykisk ohälsa idag, skulle jag säga, där man behöver, skulle kunna göra bättre. Och sen så handlar det givetvis också om Hur ser det ut med...
Det måste passa till där. Det är ju helt otroligt det du säger egentligen. Att skolsystemet driver psykisk ohälsa.
Mm.
Vi pratar om vår största arbetsplats i Sverige där vi dessutom har alla våra barn. Och det är plikt på det.
Mm.
Det är alltså ingenting som barnen kan välja på, utan de måste vara där. Och du säger att det driver psykisk ohälsa.
Mm.
Och det är klart, bakom alla dessa barn så står det också en massa föräldrar.
Ja. Exakt. Och om jag ska göra en liten parallell här nu då till att vi kan hjälpa vuxna människor i arbetslivet med förebyggande stöd. Vad får våra barn som inte mår väl i skolan? Vi vet att det ser otroligt olika ut med det stödet som finns. Allt ifrån stödjande specialpedagoger till kuratorer och skolpsykologer. Det finns på vissa skolor ser bra ut, men på andra skolor så har man inte alls den möjligheten. Och det är såklart spiller över på barnens mående och i slutändan föräldrar som behöver stötta upp, som dessutom har ett arbete att sköta och annat. Så att jag tänker att det finns ju undersökningar som visar just att föräldrar till barn som inte mår väl helt enkelt, som kan vara... Ja, belastande under många år, men när man älskar sina barn, man vill finnas där, men att någonstans återigen så när bägaren rinner över och man inte får återhämtning så blir man mer skör och kanske själv då inte orkar prestera eller hamna i en sjukskrivning.
Det finns ju siffror som pekar på att hälften av alla föräldrar till hemmakämpande barn går in i utmattningssjukskrivningar. Det är en ganska hemsk och intressant siffra tycker jag. Men en siffra som jag ibland har funderat över, finns det något sånt samband? Det är siffran som är tvärtom. Jag undrar om ni har bara någon spaning, även om det kanske inte finns färdiga siffror. Men finns det någon som har undersökt hur det ser ut? Hur drabbas barn av att föräldrar inte mår bra?
Mm.
Alltså jag tänker om vi har en ökade ohälsotal där den psykiska ohälsan i Sverige ökar. Ser vi tydligt i den här rapporten också, inte minst över tid, jättetydligt, hemsk ökning. Vad gör det med alla barn? Jag tänker om man har åtminstone kanske en förälder då som mår skit. Mm. Det borde ju gissningsvis gå ut över barnet, att orken inte finns där, att man inte räcker till i sitt föräldraskap och inte kan ta hand om sitt barn på tillräckligt sätt. Och det kanske leder till att barnet också mår psykiskt dåligt.
Eller partnern, tänker jag.
Partnern.
Mm. Ja, men alltså,
ja, det är med förstås, men jag tänker just det här i förhållandet förälder till barn. Alltså, hur kommer det sig att vi inte har tittat på det? Det är som att vi mer har tittat på orsakssambandet åt det andra hållet. Mm. Att om barnet mår dåligt, ja, då leder det till att föräldrarna mår dåligt. Jag bara, men vänta, hur var det med tvärtom då?
Mm. Nej, men jag välkomnar ju den typen av undersökningar och jag tror att vi behöver också belysa det, precis som du gör nu, Frida. Jag blir väldigt glad när jag hör dig, för att när man pratar om hälsa, men vad är hälsa? Så brukar man ju prata om den mentala hälsan, den fysiska hälsan och sen dina relationer.
Mm.
Och det är ju här vi kommer in på det här. Det handlar ju om relationer med ens vänner, med mamma och pappa eller om det är en partner eller vad det är. Liksom allting spelar roll. Mm. Och det är ju också så att som biologiskt, som människor, så har vi ju försvarsmekanismer. Vi reagerar på olika sätt, men vi är ju biologiskt ganska lika. Så att jag tycker det skulle vara superintressant att veta mer om det, för jag är övertygad om att man skulle kunna stötta upp föräldrar som är slitna på, gör vi det på ett bättre sätt så kommer det också spilla över positivt på våra barn som kan få ett bättre stöd om inte skolan eller andra instanser orkar steppa upp och stötta upp. Men sen en annan spaning då som jag har, nu har jag jobbat drygt ett decennium ut till, om man säger, pratar med väldigt mycket stora bolag och beslutsfattare och så. Och det jag ser, det är ju att man från tidigare har inte alls hade perspektivet att när man hade privata bekymmer då, medarbetare hade privata bekymmer, så tyckte man kanske som arbetsgivare att ja, men jag sköter mitt, där det är arbetsrelaterat har jag ett ansvar, då sköter jag det här och tar hand oss till och fixar på jobbet och gör det bättre. Men när det är privata bekymmer så, nej men jag går inte in i det, det får de fixa på egen hand. Och jag upplever att här har blivit en förflyttning, att man mer förstår att ja, men om jag inte hjälper till att stötta eller ge möjligheter för att individen ska må bra även i privatlivet, då kommer det spilla över på medarbetaren i form av minskad arbetsprestation på jobbet. Och jag är så väldigt glad över ändå se en positiv förflyttning. Det är en medvetenhet, ska jag säga. Så nu är det mera Nej men alltså, alla köper ju in på det som jag pratar om i alla fall. Mm. Det är jättekul.
Ja, men jättepositivt. Det håller jag med om. Det tycker jag verkligen har förflyttats mycket. Att folk fattar att det spelar ingen roll om du inte mår bra i hemmet, i relationen eller om det är på jobbet. Men mår du inte bra, då kommer du inte att prestera bra heller. Nej. Så skitsamma vad det är som är problemet. Nu löser vi det liksom, tillsammans. Mm. Det är det enda som är intressant. Mm. Att göra det så tidigt som möjligt. Apropå att göra något åt det då, om vi ska titta lite på lösningar, Kajsa. Nu har vi varit in lite grann på vad kan man göra som chef och ledare. Men vi pratade också lite grann om individens ansvar och hur man kan hjälpa sig själv. Jag tänkte apropå det ni snuddade vid här, det här med att det inte går ihop helt enkelt. Att det var en trend. Att man får inte ihop det, det är för mycket. Ja. Pussligt och olösligt. Mm. Hur kan man hjälpa sig själv där att på något vis bli bättre att leda sig själv då kanske, att faktiskt göra om. Det är ju ändå man själv som brukar jag säga i alla fall, att man själv som sitter bakom ratten, då får man hitta en bättre karta och ge sig själv bättre förutsättningar. Hur gör man det på ett bra sätt?
Ja, jag tycker om att tänka det som en må bra verktygslåda. Mm. Och att man tar fram olika verktyg och kikar lite grann på hur ser min fysiska aktivitet ut? Hur ser min sömn ut? Hur ser mina relationer ut? Och hur ser återhämtning, alltså lite mental återhämtning generellt ut? Och att ta fram och använda de här olika verktygen och ta sig tid till det, men också att be om hjälp. Jag tror vi ibland är alldeles för dåliga att be våra nära och kära om hjälp. Vi ska försöka bita ihop och vara duktiga och lösa problemen själva. Att faktiskt våga säga nej, men jag klarar inte det här just nu. Nu behöver jag hjälp. Och det är ju ett sätt du behöver göra såklart i arbetsgivaren när det blir för mycket, men man behöver också göra det i relationerna hemma eller till vänner eller andra släktingar eller vad det nu kan vara som man får hjälp och stöd kring. Men det är ju ofta, alltså det, jag vet, Jenny nämnde det tidigare när jag sagt det här med återhämtning, är ju det viktiga för att klara stress. Får vi inte återhämtning, då blir vi sjuka och blir utmattade. Återhämtning kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara just att någon mår bra av att komma ut och springa. Någon går en promenad eller någon kanske behöver göra lite mindfulness meditation, någon behöver se till att den får bättre sömnrutiner, eller så behöver man jobba med alla de här delarna och då få hjälp att förstå det för det första, men också hjälp på hur jag hittar det, de rutinerna i vardagen.
Har svenskar blivit sämre på att just återhämta sig?
Oj, vilken svår fråga.
Ja, men, bra fråga.
Bra fråga. Ja, men verkligen. Ja, alltså många har ju väldigt pressat kanske situation på arbetsmiljö på jobbet. Och då är det ju lätt att ta med det ruset hem. Och så ska man göra lite som vi var inne på. Och sen kommer barn och familj och så nöter man på i de bitarna. Och så glömmer man bort sig själv lite grann. Man tänker på alla andra, men du kanske behöver stanna, ta den där extra kvarten från bussen och att du faktiskt får gå själv i dina egna tankar eller lyssna på en ljudbok, än att du ska liksom stressa från det ena till det andra. Att skapa de där små hålrummen tror jag är jätteviktigt.
Hur räknas det om man ligger i tv-soffan och kollar på tv? Är det återhämtning?
Absolut.
Ja, bra. Vill du bara kolla, för jag tänker det ofta när man ser siffror på hur mycket tid svenskar lägger på Netflix och så vidare, då brukar det ändå vara ganska höga siffror. Och tänkte jag det, om det räknas, jag tänkte gör det eller är liksom, det är ju inte liksom samma som att bara sitta liksom och hålla fingrarna i sär och sådär.
Alltså vi har ju alla våra återhämtningsstrategier. Någon kan ju såklart hamna för mycket i den där soffan. Ja. Och då kanske behöver snarare ut och ta en promenad, få lite ljus i ögonen, få den fysiska aktiviteten som det är, finns forskning på. Att det förebygger stress och det, om vi är sjuka i stress, att det också läker.
Jag tycker det är jätteintressant det här med återhämtningsfrågan. För att vi vet ju, det handlar ju också, återhämtning tar tid. Vad lägger vi vår tid på idag? Och vi vet ju att vi har ett informationsöverflöde i så många olika digitala kanaler. Man har telefonen med sig jämt. Vi multitaskar som aldrig förr, och det vet vi också att hjärnan blir väldigt belastad av. Mm. Så jag tycker också det är spännande att inte bara prata om balans i livet, utan så här, balans under en arbetsdag. För att det är inte meningen att man ska vara helt slut när man går hem från jobbet, utan här handlar det också om återhämtning under arbetstid. Och här tror jag, vad det gäller självledarskap, det finns väldigt mycket att lära sig och tänka på, och börja ta kontroll över inte minst sin kalender och faktiskt vara lite modig och lägga in tid för återhämtning, tid för pauser. För att i och med att hybridarbetet kom och är här för att stanna, så ställer det också krav både på ledarskap, att det måste vara tydligt när man förväntas vara på jobbet och när man kan jobba hemifrån och så vidare. Men också att vi sitter väldigt mycket vid skärmen i digitala möten. Möten en till en och så vidare. Och här finns det supermycket grejer man kan göra. Sen är det ju såklart som du säger, Kajsa, att det är ju personligt. Vad är återhämtning för mig? Vad är återhämtning för dig? Men jag tänker också stänga ner, logga ut. Alltså vad det gäller skärm. Alltså hjärnvila. Att inte göra någonting. Kom ihåg när jag var liten, jag var mycket i stallet och sådär, men man satt på stallbacken och bara tittade ut i intet och hade super tråkigt många gånger och liksom längtade efter saker. Idag när vi har tråkigt, då tar vi upp mobilen. Mm. Så den tiden, det här att bara stirra in i en vägg eller inte göra någonting, den finns inte. Den måste man nog aktivt se till att det, och bygga in den lite varje dag.
Jag tror jag är smart.
Ja, kloka ord.
Ja.
För att blicka lite framåt, vi är ju så himla nyfikna också på hur det ser ut mellan olika yrkesgrupper. Om det är några yrkesgrupper som sticker ut. Jag vet av erfarenhet, eftersom jag själv har jobbat med journalistik och kommunikation i hela mitt vuxna liv på ett eller annat sätt, så vet jag att just yrkesgruppen kommunikatörer i många år har legat väldigt risigt till, tyvärr. Mm. De är väldigt hårt drabbade av psykisk ohälsa och stress och utmattning och så vidare. Men visst är det så att ni har någon liten till rapport på gång nu, Jenny? Sveriges sjukaste yrken. Berätta, vad är det?
Jajamän, den kommer här framåt inom kort. Och det blev ju, när vi släppte den första versionen för 2 år sedan, så blev det ju ett väldigt stort intresse för den rapporten. Mm. Visade ju på just hur det såg ut mellan olika branscher då och bröt ut psykisk ohälsa. Och det tror jag att det blev så stort intresse var också för att man kände igen sig och inte visste att oj, ser det ut så här i min bransch? Det kom så nära in på, och vad kan det bero på och så? Och just kommunikationsbranschen där, det är många som verkligen, verkligen älskar sitt yrke. Mm. Man är också duktig på att ta till sig information, leta upp information. Det är mycket som ska hanteras i mängd information. Så jag vet inte utifrån vad vi pratade om innan, men om det har något med saken att göra. Men det är också så att det är många egenföretagare inom kommunikationsbranschen, småföretagare också. Så att, men den kommer, och det ska bli spännande att djupdyka i siffrorna igen och prata lite mer.
Verkligen, då får vi kanske anledning att få ett litet återbesök.
Ja, men det är så intressant.
Ja, verkligen. Det är jättespännande. Och hemskt, men också viktigt. För jag tänker, det är ju när man ser siffrorna som man ibland kan använda det här till en riktig larmklocka och tänka, vad kan vi göra åt det? Vi kan inte acceptera att det ser ut så här. Och så hoppas jag att hela svenska arbetslivet kommer att ta emot den här nya rapporten som ni nu presenterar. För den pekar verkligen på att det här är ohållbart. Mm. Vi kan inte ha det så här.
Nej.
Och det är bara på ett sätt man kan bryta den här trenden. Och det är genom förebyggande arbete, och ett ökat fokus behövs i alla led.
Så är det. Och om vi ska skicka med då några to-do-lister här nu då, om man liksom verkligen vill få några konkreta tips. Vi har varit inne och rört vid dem här några gånger. Men om vi ska göra det. Vad är det viktigaste, tycker du, Jenny, igen? Om man nu sitter som ansvarig på stor eller liten arbetsplats. Vad är det viktigaste att göra för att öka hälsan på arbetsplatsen?
Jag skulle säga, ställ dig själv frågan. Vad har vi för möjligheter? Vad gör vi förebyggande för insatser och vad har mina medarbetare för möjligheter innan sjukskrivning att ta hjälp och stöd? Mm. Hur ser den verktygslådan ut helt enkelt? Och sen tänker jag, det är ju arbetsgivarperspektivet att fundera på, men individen, jag tycker man ska ställa sig själv frågan, stanna upp och reflektera, hur ser mina relationer ut, vad har jag för möjlighet till återhämtning och säkerställa det. Mm. Ta greppet om sin kalender helt enkelt.
Verkligen.
Börja där.
Mycket bra. Och. Där kan vi rekommendera förresten, bara måste jag säga, flera avsnitt också som vi har gjort tidigare, bland annat ett avsnitt med David Stjernholm som just pratade om, han är ju struktör, pratade just om hur du kan ta kontroll över din kalender, tips. Och vad skulle du säga, Jenny?
Ja, jag skulle säga på samhällsnivå att öppna upp för tidigt stöd. Det måste vara tillgängligt. Resurser måste säkras upp så att inte människor behöver vänta på att få hjälp när man flaggar att man behöver hjälp.
Mm. Samordning. Och vad är det för några resurser du har högst på önskelistan där som du tror skulle göra mest skillnad?
Nej, men jag tänker också att ha roller som hälsorevägledare tidigt skede där man också har ett holistiskt perspektiv och ser så här, okej, vilka insatser ska vi sätta in för den här individen? Väntetiderna kan inte vara flera månader till en psykolog. Det är så mycket mänskligt lidande och vi vet att prognosen försämras om man väntar. Så jag skulle säga resurser på plats och sen så behöver vi ha ett holistiskt perspektiv för att det är också så att det blir kostsamt för samhället när individen inte får en kartläggning från början utan man kanske behandlar en sak i taget. Det blir inte effektivt, det blir dyrt och det blir helt i onödan skulle jag säga när man hade kunnat ta helhetsgreppet från början. Mm. Sätta in anpassade insatser efter behov helt enkelt.
Mm. Kloka ord. Kajsa, någonting du vill lägga till checklistan? Nej. Vad är den största game changen? Vad skulle du vilja skicka med alla som lyssnar? Hur ska vi få ett friskare arbetsliv?
Balans i vardagen och verkligen jobba för den. Det är ju det jag nu säger. Skapa det här egna utrymmet i kalendern. Min egen tid, blocka den och göra saker som man själv mår bra utav, som man tycker om. Mm. Glöm inte bort dig själv i livet.
Precis.
Vi lever bara en gång.
Ja, vi lever, det brukar jag också säga. Jag hittar glädjen också varje dag. Jag tänker så här, vad skulle jag göra mig riktigt, riktigt glad idag? Mm. Ja, och då unnar sig det. Då orkar man det mesta. Om vi tittar lite mer på det här med hybridarbete, hur påverkar det den psykiska hälsan, Jenny?
Ja, jag tror att många jublar över att hybridarbetet är här för att stanna. Men vissa chefer tycker kanske att det är besvärande. Och det finns olika perspektiv på det här, men jag är ganska övertygad om att under pandemin så såg vi också att psykisk ohälsa-trenden bröts. Vi behöver mer forskning för att kunna tala precis om vad det här beror på. Men det är ju så att många har berättat för oss att man var väldigt kanske stressad och pressad. Och sen fick man andrum. Du fick mycket tid över för att du slapp pendla till jobbet till exempel. Och kunde ha möjlighet att sitta hemma. Och få den där balansen. Kanske slippa eller undvika en sjukskrivning om man var nära. Så att jag tror att... För chefernas del så blev det också ett nytt sätt att lära sig leda på distans. Mm. Och där ser ju jag utifrån olika företag som jag träffar att för de företag som har chefer utomlands, där är medarbetarna vana att ha sin chef utomlands och cheferna är också vana att leda på distans. För de blev inte pandemin något konstigt. Jag frågade dem, hur upplever ni att leda i det här, i den här situationen? Nej, men det har vi gjort hela tiden. Det är inget konstigt.
Det är som när man snackar med Spotify.
Ja, men det är jätteintressant.
De säger bara, ja, men det har vi gjort i många år som helst. Det är no difference.
Nej, men det är jätteintressant om man pratar om att man blir ensam och så här. Ja, men absolut. Men hur har egenföretagare det som jobbar ensamma redan innan pandemin? De är ju alltid ensamma. Alltså, så det är lite så här, vilka perspektiv utgår man ifrån? Och sen så tror jag att för de cheferna som är vana vid kanske nya chefer som vill liksom se sin nya grupp och etablera relation och så vidare. Jättejobbigt komma in i det.
Det var lurigt under pandemin, ja, märkte man. Absolut. Just där man skulle få onboarda och man liksom bara skulle lära känna folk på skärm. Ja, det tyckte folk var lite utmanande då.
Både för nya medarbetare men också om man är ny chef tänker jag. Men här tänker jag att det finns också så många duktiga ledare som är vana att leda på distans. Här handlar det om att vara tydlig med hur vill företaget ha det och medarbetarna givetvis. Det är ju bra om det blir en match att man köper in på det såklart. Så är det. Det vi ser är att det verkar vara så att män vill vara mer på kontoret jämfört med kvinnor. Vill ha mer flexibilitet, alltså mer hybrid då. Mm. Om man bara tittar på lite olika undersökningar. Och sen så var en undersökning jag läste nyligen här som visar att jobbar man mer procentuellt på hybrid så blir man lite argare men mer engagerad. Så att den var ju lite,
oj, vad spännande.
Den var lite spännande, för den började jag läsa in lite mer. Men det finns ju också, jag menar, vi är ju bara i början på ett arbetsliv som ser ut som, eller som är väldigt förändrat jämfört med att vi tidigare har jobbat väldigt mycket med fysiska relationer så. Så att jag tror också att det finns åldersskillnader. Det vi har sett är ju att yngre som kanske har sitt första jobb gärna vill vara på jobbet, gå på den där avgången, få jobba kompisar. Medan de som har jobbat många, många år kanske tycker det är en lättnad att få vara inne några dagar i veckan.
Spännande. Ja, det är intressant. Men jag bara dubbelkolla här nu. Sa du att det var kvinnorna som tyckte det var bättre att jobba hybrid?
Mm.
Ja, men varför då? Hänger det ihop med att eftersom de ändå tar ett större ansvar för hemmet, att man kan liksom
parera det bättre?
Ja, eller synka bättre. Liksom, att man, om man ändå är den som ansvarar för tvätten hemma så slänger man liksom in tvättmaskinen samtidigt som man har mötet och kan sen slänga in i torktumlan och ta sig nästa möte. Medan männen kanske inte ser samma vinst för de fattar inte ens att tvättmaskinen finns där då, eller de skiter i den. Eller, jag vet att jag hårdrar det och förlåt alla nu som känner sig kränkta, men jag bara menar om vi ser på det stora hela så pekar ju faktiskt siffrorna på att det är lite så.
Nej, men alltså, jag tror du på någonting nu, för att det kanske är sådär att man slänger in tvättmaskinen på lunchen eller på förmiddagen eller vad det nu är, får slippa ha det sen, för då vet man att barnen kommer hem och då blir det liksom latcholajban ändå, så att säga. Men frågan är om det är så bra. För att det där kan också bli en kvinnofälla, att du ska både jobba, vara produktiv och hinna städa undan eller förbereda middagen eller vad det nu kan vara. Och det där tror jag inte är så bra i längden. Däremot om du lägger din tid på att ta en lunchpromenad eller när du inte pendlar så kanske du får tid över att kunna göra andra saker och så vidare. Så det där, det är intressant.
Klurigt. Det är intressant. Jag tänkte på det du sa också inledningsvis, Jenny, det här med utbildning. Du sa att det är där det börjar. Ja. Att vi liksom måste ha rätt, ni som har pratat båda två, om verktyg med oss. Så tänker jag att här har vi mycket som vi behöver lära oss mer om när vi har ett nytt arbetsliv som ni säger är här för att stanna. Väl absolut mest på gott.
Ja.
Men hur ska våra arbetsledare också hjälpa till där? Hur ska vi individer hjälpa oss själva att bli, att vara som bäst, att må som bäst i det nya?
Ja, det finns så mycket som man tänker på, men bara en direkt tanke jag har är lite det här med back-to-back-möten som alla, nu har jag haft mitt back-to-back-möte. Det vet vi alla, att det blir så svårt att ställa om, vi får inte den här kognitiva vilan vi behöver mellan mötena och då skapar vi, bygger den här tröttheten, så mot slutet av dagen så orkar vi inte koncentrera oss.
Nej.
Att då skapa möjligheter till att faktiskt ta en liten paus, och då landar vi återigen på hur vi skapar förutsättningar som ledare eller chefer att ha, alltså såklart har man ansvar för sin kalender, men det måste finnas förväntan kring också att det är okej att göra det, och att jag vet att det är många som kanske inte äger sina kalender på så vis att det bokas in möten som du kanske inte har tänkt, och då blir det ju extra viktigt såklart att man spärrar den tiden där.
Just det.
Och jag tänker också det här med hemarbete, att vi har kanske lite enklare, det är mycket öppna landskap ute på kontoren nu, och att det kan vara en fördel med att jobba hemma, att du får en mer kognitivt lugn. Vi behöver kunna få sitta i lugn och ro och göra det vi ska, om det är möten eller om vi ska skriva någon rapport eller vad det än må vara. Det blir svårt, vissa har lättare för det här bruset runt omkring, men det är många som har svårt med det också. Och det är inte bara ljud, utan bara även det visuella kan bli jättejobbigt om det rör sig och man är lite sådär svårt att koncentrera sig.
Och där skulle jag också vilja säga en grej, för att vi glömde nämna det, att när det gäller NPF-diagnoser och så med barn som behöver extra stöd och så jag menar, till exempel ADHD är ju ändå en superkraft om man säger arbetslivet många gånger, Men vi har ju också, alltså, hur är cheferna rustade för att anpassa och stötta de individerna? Det har ju vi funderat på en hel del, och där har vi ju i hälsoförsäkringen också stöd för den typen av utmaningar.
Ja, det är jättebra. Det är nästan ett helt avsnitt till. Du måste komma tillbaka flera gånger igen. Det är också kanske, jag tänker, det är jätteintressant det du är på nu, för vi har ju tittat lite grann på lärarutbildningen och sett frågan. Är ni rustade? Rustar ni arbetsledarna ute i skolan för att de har i snitt alltså 3 barn i varje klass som faktiskt har ADHD? Vad är det för kunskaper man behöver ha i sin palett då, liksom, för att kunna vara en bra ledare? Mm. Men det är ju precis lika viktigt sen ute i arbetslivet givetvis. Och här är frågan om vi har ställt om tillräckligt.
Mm.
Att faktiskt...
Jag tycker det borde bli obligatoriskt. Alltså.
Ja, ADHD-kunskap på schemat även i arbetsledarutbildningen.
Speciellt om man är en ledare på något sätt, om det är en lärare eller man leder ett stort företag. Att bara ha kunskap överlag, det är ju en makt på ett sätt också. Och gör det så mycket lättare att kalibrera och förstå. Så att det tycker jag att man borde bli ännu bättre på, att faktiskt utbilda sig och läsa på.
Mm. Och med jag den kunskapen med. Så blir det ju dina medarbetare så mycket bättre. Ja. Om du kan hjälpa till och anpassa.
Man kan lyckas tillsammans på ett helt annat sätt om vi alla har lite bättre kunskaper om, inte minst NPF, som vi ju nu ser är så vanligt. Mm. Så,
Det blir lite intressant det du nämnde nu, Frida, just om frågan om lärare har tillräcklig kunskap och se funktionsvariationer. För jag pratade häromdagen med en specialistläkare i psykiatri, och just utifrån att det hon ser är att du måste ha kunskap och ställa rätt frågor till lärarna om hur man uppfattar barnen. För att man förstår inte många gånger och man ser inte många gånger. Men när man ställer rätt fråga till dem, då blir det glasklart att det här behövs det stöd. Mm. Så att jag tror att du är på någonting väldigt, väldigt viktigt.
Mm. Ja, bra. Det finns anledning att återkomma till de här viktiga spörsmålen. Vi vill rikta ett stort tack till er som var här idag. Tack Jenny Wiener från Skandia, hälsoekonom, för att du kom och berättade de här intressanta insikterna kring rapporten.
Stort tack.
Ja. Och tack också Kajsa Karme som ju jobbar som hälso- och rehabvägledare på Sofia Hemmets Rehabcenter, för att du kom och bjöd på dina tankar.
Tack själva.
Ja. Tack så mycket. Och tack till dig mamma, måste jag säga.
Och tack till dig Tilla, och tack kanske allra mest till dig som lyssnar. Missa inte att följa vårt TikTok-konto och Instagram-konto där vi ju berättar mer om allt spännande inom det här ämnet. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte var absolut bäst eller vad du vill höra mer om, och dela vidare det här spännande avsnittet så att fler får kunskaper. Berätta alltid det här.
Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.